Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal och fördjupning i fastetid. Jag heter Jakob Appell och jag samtalar med FFG-lärare om korset i centrum. Men varför? Och i det här avsnittet har jag med mig Timo Lato på länk från Finland. Timo är lektor i Nya Testamentet här på FFG och vi ska samtala om korset och predikan. Varför korset bör vara centrum i predikan och hur det blir det. Och kanske också något om hur det blir när det inte blir i centrum. Om vi, Timo, börjar med frågan varför korset borde vara i centrum för vår förkunnelse. Vad skulle du svara på den frågan?
Det finns vissa sådana klassiska centrala bibelverser som understryker Kristi betydelse i frälsningen och om jag nu väljer två sådana bibelverser. Till att börja med mitt första bibelavsnitt är hämtat ur Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Alltså bara i Jesu namn finns frälsning. Och Jesu namn i och för sig betyder att Herren frälser, Herren är min frälsning. Så att denna vers i Apostlagärningarna blir förståelig utifrån detta perspektiv. Men sen ett annat bibelställe som jag ofta tänker på. Det är sen alltså skrivet här i första Korintsiebrevet kapitel 3. Paulus skriver i vers 11. Ty någon annan grund kan ingen läcka än den som är lagt, Jesus Kristus. Så att det är också en mycket central bibelvers som betonar Kristi betydelse. Och inte bara vilken betydelse som helst utan det här är den avgörande betydelsen och egentligen den enda orsaken till frälsningen. Det finns ingen annan orsak, det finns inget annat namn. Inte ens vårt eget namn. Så att det inte går att samarbeta med Gud i frälsningsfrågan. Inte så att det är mitt namn tillsammans med Jesu namn, utan det är Jesu namn alena. I honom har vi vår fullkomliga frälsning. Det är orsaken.
Och när jag tänker på Emmaus-vandrarna så går de där och är så nedslagna över att Jesus var korsfäst. De trodde att Jesus skulle vara den som skulle frälsa Israel. De trodde att han var frälsaren, men det passade inte in med korset i deras frälsningsbild på vilket sätt som Jesus skulle frälsa Israel och dem själva. Och då fick Jesus öppna deras ögon med skriftens ord. Det här är vad hela skriften talar om och säger. Ser ni inte? Det är nödvändigt. Det var nödvändigt. Jesus måste, Messias måste lida och dö.
Ja, och det är alltså det är också oerhört intressant och faktiskt alltså jättecentralt. Därför att här ser vi hur hela Bibeln kretsar kring Jesus och den frälsning som han har åstadkommit. Så att för att överhuvudtaget kunna förstå Bibeln och skriftens ord så måste vi tro på Jesus och vi ska ha denna frälsning i vårt hjärta. Då blir det möjligt att skriften öppnar sig och belyser våra dystra tankar och vi får det himmelska ljuset inom oss.
Den berättelsen om Emmausvandrarna, den kanske också avslöjar något om hur det är för oss människor i vår syndfullhet. Det finns något vi är upptagna av en inomvärldslig Israel. Vi tänker på yttre fienden, den romerska ockupationsmakten. Vi tänker på Israels välgång, kanske på fornstora dagar med kung David etc. Men när Jesus lyfter fram, nej, korset, lidandet, det är i centrum, därför att den stora nöden, det stora problemet, det är till slut inte Rom eller bristen på välgång för Israel, utan syndens makt i oss alla. Det är något så djupt som vi måste befria sig från.
Ja, och egentligen alltså i Lukas 24 där har vi tre gånger denna tanke på att Jesus öppnar. Först säger Lukas att han öppnade skriften. Så att vi kan därifrån dra den slutsatsen att när vi läser Bibeln så är allt liksom lost. Vi kan inte förstå texten. Vi behöver alltså just denna nyckel som upplåser skriften och det är just Jesus som öppnar skriften och Jesus som korsfäst och uppstånden, han är närvarande just som korsfäst och uppstånden. Därför kan han öppna skriften. Men sen tillägger Lukas att sen öppnade Jesus också sina lärjungars ögon. Så att de började se att aha, nu börjar denna text inte bara tala till oss, utan denna text tilltalar oss. Och vi på något sätt märker att ja, nu öppnar sig skriften och vi ser det som står skrivet där, det som vi har läst flera gånger tidigare men inte sett. Och tredje gången skriver Lukas att Jesus sen öppnade deras hjärta och sinne. Så att det som de har läst med egna ögon i skriften, då får lärjungarna ta allt till sig själva och säga, jo, det här gäller oss. Kristus har gjort detta för mig och för varje människa och det är därför så stort. Så att när ni kanske läser detta kapitel i Lukas evangeliet, det är detta sista kapitel, så notera ni gärna dessa tre olika sidor av öppnandet. Då blir det klart vad Lukas är ute efter och då får vi en ganska viktig inblick i denna tematik.
Om man tänker sig så här att korset skulle vara i centrum för vår predikan därför att det är det i skriften. Om vi tänker Jesus visar för Emmausvandrarna att så är det i gamla testamentet. Vi kan se på evangelierna där, Johannes evangeliet, en tredjedel nästan handlar om Jesu lidande och död. In i detalj får vi veta vad som hände när Jesus skulle dö. Och Paulus kan ju också tala så här. Han talar till Galatien där att hur tog ni emot den helige ande? Var det genom att lyssna i tro, ni som har fått Kristus målad för era ögon som korsfäst?
Ja,
det knyts också andens gåva och mottagande till att lyssna i tro på Kristus som korsfäst. Så du ser här, genom skriften så är korset, Jesus som korsfäst, i centrum. Och så när vi då tar steget in i predikan och förmedlingen av detta till vår tids människor, till kyrkans uppgift, så blir ju frågan, vad är så att säga övergången här? Hur går vi från bibeltexten och bibelns eget centrum till predikokontexten? Vad är viktigt?
Ja, det är alltså en svår fråga egentligen. Och om vi på något sätt, om vi börjar med Paulus, så jag tror att vårt intryck är att det var lätt för honom. Han var kallad av Jesus och han hade en sån länk hela tiden med Jesus. Han kunde samtala till och med honom och han fick visioner också. Men när sen Paulus berättar själv hur han har kunnat predika kristuscentrerat, eller så att korset står i centrum. Så säger han faktiskt här alltså i första Korintsebrevet kapitel 2, jag läser vers 2, alltså första Korintsebrevet 2 och 2. Och lyssna noggrant nu vad han skriver. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det som jag tycker är intressant att det var liksom inte automatiskt att Paulus började predika kors och korsets mysterium. Utan han skriver, jag hade bestämt mig. Och då innebär hans språkbruk att när vi sen står på predikstolen och vi börjar predika, att det här är ingen automat. Det här ser inte automatiskt att jag börjar tala stora fina ord om korset. Därför att korset är så pass främmande för mig. Och i viss mening, ja det är hårt att säga, men i viss mening kan jag säga att i mitt innersta hatar jag till och med korset. Därför att korset visar att jag är en stor syndare och därtill visar korset att jag inte kan frälsa mig själv, jag inte kan göra bättring så att jag blir en bättre människa, utan allt är förgäves och jag är helvetets barn så att säga. Och då måste man alltså göra som Paulus, att om prästen vill predika som Paulus, så måste också prästen bestämma sig för det. Det är alltså inte möjligt att bara börja predika extempore eller fritt och säga småprata lite här och lite där. Så blir det inte en bra predikan, utan man måste verkligen bestämma sig för det här. Och det betyder då att när vi förbereder våra predikningar, när vi läser dagligen vår bibel, så att vi verkligen söker efter Kristus och verkligen att vi är ute efter, var finns min frälsare och hur ska jag ära honom och hur ska jag sen också förkunna honom så att min predikan är kristuscentrerad.
Och då är det också så här att man kan inte utgå ifrån att intresset för Kristi kors är där i församlingen, utan det handlar också om att leda människor till detta centrum, till detta kors. Så som när vi talar om Emmausvandrarna här, att vad är problemet? Är det den romerska ockupationen eller är det syndens makt, vår dödlighet, vår förtappelse? Mm. Att leda människor dit för att sedan sätta korset som vårt enda hopp, som vårt centrum, som vår riktlinje för livet. För det har också sen konsekvenser på hela livet. Ett slags korsformerat liv. För jag tänkte ställa det som en fråga till dig. Hur undviker man, att om man nu tänker att det är en fälla här, att varje predikan blir långfredagspredikan. Hur undviker man det? Hur kan korset predika in i min måndag, in i mitt familjeliv, skolgång etc.?
Ja, först skulle jag på något sätt lite backa och komma tillbaka till det som du sa, alltså om detta intresse. Att om vi alltså utgår ifrån det som står skrivet i Markus evangeliet, och det brukar jag säga ofta i mina föreläsningar, att det är egentligen tre gånger Jesus talar om sitt kommande lidande och korsdöd i Jerusalem. Och sen när vi läser dessa tre gånger i kontexten, dessa tre gånger har vi i Markus 8, 9 och 10, det är lätt att komma ihåg, 8, 9, 10. Men varje gång sen alltså märker vi att Jesus vill avslöja något oerhört viktigt, naturligtvis. Det är alltså hans livsverk och det är det som han blev utsänd för. Men varje gång när sen Jesus talar om sin korsdöd, så intresserar det här inte alls lärjungarna. Alltså i kapitel 8, vi har Petrus bekännelse att Jesus, du är Kristus, Guds son. Och sen börjar Jesus tala första gången om sitt lidande. Och vi alla kommer ihåg att Petrus sen talar strängt tillbaka till Jesus och säger nej, det här är ingen bra idé att gå till Jerusalem och bli korsfäst där. Och då måste Jesus säga, ny Petrus, nu är du Satans språkrör. Och gå bort ifrån mig, Satan, det du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Så vi märker alltså att inget intresse. No, sen om vi fortsätter och läser i kapitel 9, Jesus talar en annan gång om sitt lidande i vers 30 och framåt. Direkt därefter sen kommer en strid mellan lärjungarna och de börjar diskutera frågan, vem är störst, vem av oss är störst. Så att Jesus talar om sitt kommande lidande och lärjungarna har inget intresse, inte alls. Utan de vill alltså veta, jo, Jesus må vara den ringaste, han må dö på korset. Nej, det intresserar mig inte alls, men jag vill veta om jag är den störste och bäste. Det är något som jag gillar och vi fortsätter diskussionen på det här viset. Och sen i kapitel 10, samma sak åter, Jesus talar en tredje gång om sitt lidande, verserna 32 framåt. Och sen kommer direkt därefter Jakobs och Johannes begäran. Och de vill sen alltså ha dessa hedersplatser i himmelriket. Låt den ene av oss få sitta på din högra sida i din härlighet och den andra på din vänstra. Så att där också, och notera väl nu att det är varje gång alltså de lärjungarna, apostlar, som saknar intresset. Och nu om vi kommer tillbaka till det som Paulus sa, att jag hade bestämt mig för. Jag tycker att dessa bibelverser hör ihop och vi märker alltså att vi mår vara hur fromma som helst. Men vi av naturliga skäl, vi saknar intresse för korset. Och därför alltså, om vi sen predikar korsets mysterium och om vi vill alltså sen tillämpa korset på vardagslivet och i familjelivet och som du sa det kan ändå bli så att folket inte blir mera intresserade av korset. Och då är det inte nödvändigtvis något fel i predikan. Naturligtvis det är en viktig fråga och vi måste alltid rannsaka oss själva och försöka bli bättre predikanter. Men att här har vi alltså något som är så grundläggande inom oss. Och det som finns där, denna svarta färg eller detta fördärv, där finns något som inte gillar korset och vill allt annat. Också dessa fromma tankar som lärjungarna har. Men jag vill allt annat än korset. Och därför måste vi återkalla i minnet det som Paulus sa att jag hade bestämt mig för. Det här är något som jag måste göra. Trots att ni mina kära åhörare kanske inte förstå varför jag gör det här. Och ni kanske saknar intresse, men jag gör det här därför att jag vet att ni behöver det här. Och sen naturligtvis en kristen människa börjar inse, och det fick också Petrus sen inse, inte minst under den där natten när han hade förrott eller förnekat Jesus. Då började Petrus kanske första gången inse, men jag behöver korset, någon måste dö och försona mina synder.
Det är en ganska viktig påminnelse om att om man nu tänker sig att korset måste vara i centrum, så är det också en hjälp för oss att komma ihåg en del viktiga saker. Vi kan ju ibland tala om Jesus i centrum, men vi ska ju då se både på lärjungarna och andra att man har så lätt fel förväntningar och förhoppningar knutna till Jesus. Jag tänker till exempel på brödundret i Johannes 6 där. När Jesus hade gjort bröd till 5000, då strömmar människorna till honom och vill göra honom till kung, till Messias. Och på ett sätt kan vi säga, vad bra, toppen, han är Messias. Ni har fattat poängen. Men så fort Jesus då börjar tala om bröd som ger evigt liv och säger att bröd Exakt. Är hans kött som han ger för att världen ska leva. Och ännu värre så att säga, den som inte äter mitt kött och dricker mitt blod. Det här är ju kors liksom symbolik, så det liksom riktigt stänker om det.
Ja.
Har inte liv, men den som äter. Och då slutar det med att nej, det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det här? Och Jesus får vända sig till de sista sörjande där de tar. Inte vill väl också ni gå bort? Det är ingen som vill höra det här, men vill ni? Och då förstår man ju det här att predikantens uppgift är att föra människorna från Jesus, brödkungen, som passar jättebra in i människors förväntningar och förhoppningar, till hans kropp, kött och hans blod. Vi brukar normalt sett inte skilja på kroppen och blodet, för blodet är i kroppen. Men nu skiljer Jesus på dem för att visualisera hans kött, hans kropp, hans blod. Det är så att säga det livgivande. Det är den mat som ger evigt liv och som ni inte klarar er utan. Och även om det kristna livet har så många olika uttryck, så måste ändå varje människa börja här och få sin klarhet i vad det här handlar om. Så att jag inte har fel uppfattningar och förväntningar om Kristus. Utan får ett centrum också för mitt eget liv.
Ja, och det är alltså möjligt att predika så att Jesus står i centrum. Men sen just alltså måste vi ännu våga ställa frågan att so what? Är det här tillräckligt? Att det finns många framgångsteologer som har Jesus i centrum, men det som Paulus skriver att jag hade bestämt mig att inte veta något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är en annan sak, och många framgångsteologer, eller alla sådana, har kanske Jesus i centrum, men inte Jesus som korsfäst. Och det är sen också samma sak om vi tänker alltså sådana vanliga predikanter i folkkyrkan. Att man kan alltså tala om Jesus som en etisk modell, ett etiskt mönster, en förebild. Och vad bra, han är alltså ingen dålig förebild, naturligtvis inte. Men det är ändå något annat och inte samma sak som Paulus, att man predikar Jesus som korsfäst. Och om man gör det, så börjar man inse att alla andra religioner inte frälsar, därför att de inte har detta budskap, Jesus som korsfäst. Men det finns många goda texter, till exempel i Koranen, som talar om Jesus, och också inom hinduismen kan man acceptera att Jesus är en av dessa gudar, och särskilt Jesu etiska program är värdefullt och så. Och många dagens människor tycker att Jesus var en sån vishetslärare eller vad som helst. Och också revolutionister kan säga att jo, Jesus var en sådan. Och har anticiperat den franska revolutionen och bla bla bla. Då har vi Jesus i centrum, men naturligtvis ingen kristen predikan.
Om man nu tänker sen att men detta är ju en otroligt viktig sak, att leda människor bort ifrån en slags självvald Kristus med mina egna förväntningar. Han ska vara till hjälp för mig för mitt liv här på jorden. Till att först ställa sig frågan, varför behövde Jesus dö denna fruktansvärda död? Vad har det med mig att göra? Ja, det är inte bara den romerska ockupationen som ska bort, utan det handlar om syndafördärvet. Så att när försoningen har fått sin första plats, då har jag också fått syn på vem jag är och vad min djupaste problematik är. Och vad Kristus har kommit för att göra. Sen naturligtvis så blir det här också som ett viktigt mönster, en viktig förebild. Paulus kan ju säga så att ni män, ni ska älska era hustru så som Kristus har älskat församlingen och utgivit sig för det. Här ser vi, och kommer naturligtvis till korta varenda dag, här ser vi vad det är att älska och att vara män för våra hustrur. Men då ska vi också komma ihåg att detta är gåvan som vi själv har fått ta emot och leva av och lever utav. Och sedan är vi kallade att älska så som honom, så som älskade. Men jag tänkte en aspekt som också är framträdande i luthersk tradition, det är det som vi kallar för korsteologi i förhållande till härlighetsteologin. Vi kommer ju alltid att ha en liten härlighetsteolog inom oss. Gud ska vara på vår sida och välsigna vårt liv och göra det fruktbart på alla sätt. Men korset visar ju också Guds handlande med oss i den här världen. Där ser Gud helt maktlös ut. Det ser ut att vara liksom nederlag, men det är dess motsats. Och så får man här ett prisma också för det egna livet. Att när man själv får bära kors, prövningar, motgångar, lidanden, så kan det uppfattas som ett Guds avståndstagande eller Guds frånvaro. Men bilden av korset visar ju att det är precis tvärtom. Här är Gud ytterst verksam, ytterst närvarande för vår frälsnings skull. Och på samma sätt i det egna livet när man bär kors och får kors. Att här är Gud också verksam. Både för att påminna om att Gud är med oss i Jesus Kristus. Så som han var med oss i denna världen och led i denna världen. Men han är också för oss genom sin försoningsstöd. Så att alla synder är försonade. Och när man bär sina bördor så kanske synderna blir större på många sätt. Men också att han är verksam till vårt bästa här. Så många kan ju uppleva att det kommer välsignelser av de egna korsen. Man kan säga så här, jag skulle inte vilja varit utan det här plågan. Och det är paradoxalt, men vi har fått den bilden av att korset, det är inte liksom någon liten periferi, någon liten så här, det råkade bli en liten korsfästelse här, utan det här är i centrum som ett mönster för hela vårt liv.
Och det är många människor som har kommit till Jesus genom svårigheter, men det är sen inte alltid så, utan då och då åstadkommer svårigheter kanske mer bitterhet eller sådana hatkänslor eller negativa känslor som det blir svårt att handskas med. Och då är det alltså viktigt att komma ihåg att om frestelse eller min livssituation, om det leder mig närmare Jesus, då blir Guds avsikt uppfylld. Då har vi fattat poängen och då har vi kanske all anledning att göra förbättring i vissa saker eller i varje fall alltså att vi kommer närmare Jesus. Men sen om svårigheter och det dagliga korset, det som du tog upp, om det börjar leda oss bort från Jesus och från hans kors, så befinner vi oss i en riskzon. Då är faran stor att vi tappar bort centrum i vårt liv och det är inte mitt eget jag utan som sagt det är Kristus. Så att på det viset alltså kan vi alltså inte alltid påverka vårt liv och det ser ett och annat i vårt liv som vi inte gillar. Men sen alltså kanske en uppmaning till oss och en utmaning på samma gång. Det är det här att vad ska vi göra med det som sker i vårt liv? Ska vi bli mer och mer bittra eller ska vi komma med våra svårigheter till Jesus och fråga inför Guds heliga ansikte att vad vill du säga till mig och kan du hjälpa mig med dessa svårigheter. Kanske tar Gud sen bort någon svårighet från vårt liv eller sen kommer han till oss och börjar bära den börda som vi bär. Det finns flera olika möjligheter för honom att engagera sig i vårt liv.
Nu lever ju vi i en bubbla av historia, men ett oerhört välstånd i västvärlden åtminstone. Så det är klart, vi är kanske inte riktigt så vana vid att tänka vid att kors, prövningar, motgångar, död, lidanden, sjukdom. Det är inte så närvarande i många människors liv. Svårt att riktigt förstå någon poäng med att kors skulle vara i centrum. Men om man vänder på det, låt oss säga att vi hade levt under 30-åriga kriget eller någon diger död eller liknande. Så blir ju också korset en väldig hjälp och en tröst att förstå detta här att det här är så svårt och så tungt att bära. Att jag undrar, har Gud övergett mig i det här? Och då är ju blicken på den korsfäste som själv ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Den djupaste trösten. Han älskade sonen, blev övergiven för syndens skull. För att Gud skulle kunna säga, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig, som det står i skriften. Här, ja. En försäkran om det. Som på det viset blir också detta ljus i de ytterst mörker som människor kan få uppleva.
Ja, och här tror jag att vi är inne i en mycket viktig sak faktiskt. Alltså, när vi talar om korset och när vi säger att korset ska stå i centrum, så alltså, det blir en ganska stor överraskning när jag sen fortsätter tankegången och vill påstå följande, nämligen det här att korset blir inte centrum, förblir inte i centrum om vi inte vågar förkunna lag. Jag säger inte att vi ska bli legalister. Alltså sådana kristna människor som försöker förtjäna sin frälsning antingen helt ensam eller tillsammans med Gud. Men att det är alltså inte bara fråga om att vi upprepar korset som en papagaja. Utan om vi vill bevara korset i centrum så måste vi också våga predika lag. Därför att jag skulle gärna läsa här åter alltså en bibelställe som i kyrkohistorien har haft en oerhört central betydelse när det gäller våra predikningar. Och om du kan slå upp Galaterbrevet i din egen bibel och leta efter kapitel 3 och vers 24. Så skriver Paulus att lagen blev vår övervakare fram till Kristus för att vi ska förklaras rättfärdiga av tro. Övervakare eller egentligen pedagog som det står i grekiskan. Och då är tanken det här att lagen avslöjar de fel som vi har gjort oss skyldiga till. Lagen avslöjar synd och överträdelser. Och Paulus gör alltså en klar skillnad mellan synd och överträdelser. Vi ofta tycker att synd är det värsta. Men Paulus tänker så att överträdelser är ännu värre. Därför att då har man brutit mot ett bud som Gud har gett. Synd kan finnas också före lagen. Men sen överträdelser och lagbrott finns bara när det finns lag. Och nu har vi alltså lag. Och Paulus säger att lagen definierar alla synder som överträdelser och då blir det dessa synder majestätbrott mot Gud själv. Och då har vi åkt fast. Då sitter vi i pina och då blir det svårt. Vi sitter på hur säger man, anklagandes bänk eller så. Och då säger Paulus att just lagens uppgift är att ta bort all vår trygghet, alla våra egna sätt att försöka frälsa oss själva, och till sist har vi bara en enda utväg. Och det är korsets väg, och det är alltså vägen till Jesu kors. Och därför kan Paulus här säga att lag var vår övervakare fram till Kristus. Och då står Kristus i centrum. Och jag tror att här rör vi vid en mycket öm punkt i dagens förkunnelse. Att vi kanske vill vara goda evangelister, vi vill ha korset i centrum, och som sagt, vi upprepar korset, och vi talar om Jesus som korsfäst. Men tappar vi bort lagförkunnelse, då egentligen alltså, då har vi ingen gudomlig, inget gudomligt medel att samla folket, dra folket bort från världen ända till Kristus. Då fattar folket inte varför Jesus måste dö. Och om vi sen försöker predika korset och den korsfäste Jesus, så blir vår predikan nästan obegriplig för dagens människor, eller helt obegriplig. Och då har vi missat poängen. Så att på det viset tror jag att det här är liksom lite paradoxalt, att korset står i centrum om vi också vågar predika lag. Men lägg märke till, lagförkunnelse kan vi inte predika rätt om vi inte på samma gång predikar korset och den korsfäste Jesus. Därför att det är ju lagens uppgift att leda människor till korset, så att syndare får syndernas förlåtelse. Men om vi predikar bara lag, eller om vi predikar lag utan Kristus, så missuppfattar vi lagförkunnelse totalt. Så att lagen förkunnar vi rätt bara när vi predikar lag tillsammans med Kristus, så att det finns alltid Jesus som kan förlåta oss de synder som lagen avslöjar. Då står korset i centrum.
Det är klart att vi kommer undvikligen in på olika försoningsläror. Vad är till slut meningen med Jesu död? Vad är det han åstadkommer där på korset? Om man nu tänker sig att Jesus på korset bär Guds vrede över världens synd, Så måste ju också varje människa som stannar upp och frågar sig varför överhuvudtaget måste han dö, så är det just denna vredesbägare där varje droppe är stort, smått, brott mot fjärde, femte, sjätte, första, andra, tredje, alla buden. Jag kan se vad som har blandat samman denna bägare som Jesus sedan måste dricka.
Ja.
Och det är klart att en människa som lite så här med en axelryckning går från korset, det blir ju någon slags, till slut en felaktig gudsbild och en felaktig förståelse av Jesus och vad Kristi kärlek är. Det blir något annat, och där behöver man dröja kvar, och predikan behöver dröja kvar där. För där finns ju också denna viktiga, det är som två sidor av samma mynt det här, att korset är denna ofattbar, dyrbara gåva, men det är också ett mönster för oss, en kallelse att vila sin blick där. Jag tänker till exempel liknelsen om den obarmhärtige tjänaren, han som inte kunde efterskänka 100 denarer, och den här liknelsen är ju helt absurd, kan man ju tycka. Men den är inte så absurd, därför att den påminner oss om Denna enorma skuld, 10 000 talenter som har blivit efterskänkt, som en slags motivation och drivkraft till att älska, att efterskänka, att förlåta vår medmänniska. Mm. Den blir absurd för att han verkar totalt ha tappat blicken för sin egen enorma skuld och sin egen, sitt eget möte med kungens nåd.
Mm.
Så att det kors som inte ställer fram för oss 10 000 talenters skuld som har efterskänkts blir på det viset också tandlöst när jag ska sedan möta min felande broder eller älska de som är svåra att älska eller att vara trogen i min kallelse som make eller som arbetare.
Mm.
Så du har också denna viktiga dubbelhet, att kanske det är en stor, stor gåva. Så jag tänker att lösningen för den obarmhärtige tjänaren är att ta ett steg tillbaka här. Fråga dig själv, vad har du själv fått?
Ja,
det blir...
och det är faktiskt så viktigt att om jag kombinerar det som du sa med det som jag sa tidigare, så kan vi kanske uttrycka saken så att jag talade om lagens andra bruk. Nu använder jag systematiska begrepp, men lagens andra bruk, alltså det betyder just lag som driver oss till Kristus. Vi behöver Jesus därför att lagen visar att vi har syndat. Och sen det som du tog upp, det var närmast då lagens tredje bruk. Och då uppfattar vi med detta begrepp allt det som vi blir kallade till, allt det som utgör det goda livet i Guds ögon. Att vi efterföljer hans vilja och vill uppfylla hans heliga bud. Och då är det viktigt, det som vi båda egentligen har sagt här, att när vi predikar lagens andra bruk, så ska korset stå i centrum så att lagens andra bruk leder oss till Jesus som korsfäst. Och när vi sen alltså predikar lagens tredje bruk och vi talar om dessa goda gärningar, så blickar vi bakåt. Så att också nu står korset i centrum. Så, och det vill säga att kraften till dessa goda gärningar, denna kraft saknar vi. Vi har ingen kraft att utföra goda gärningar. Men evangelium, det vill säga korset, Jesus som korsfäst, han ger oss kraft. Och därför alltså lagens andra och tredje bruk. Lagens andra bruk kommer före Kristus, lagens tredje bruk så att säga efter Kristus. Och där faktiskt i mitten, där har vi korset och Jesus som korsfäst. Och lagens andra bruk, vi går framåt och sen lagens tredje bruk, vi går bakåt. Och på det viset får Jesus sen förlåta de synder som lagens andra bruk avslöjar. Och Jesus får sen också ge kraft till de goda gärningar som lagens tredje bruk visar oss.
Det kan kanske finnas den här, vi var inne på det lite förut, en invändning här att i luthersk tradition så blir varje predikan en långfredagspredikan. Eller en karikatyr kanske skulle kunna låta så. Om du tänker sig så här att nu ska vi predika på pingstdagen om den heliga andes kraft. Hur eller på vilket sätt borde korset vara i centrum på en sån dag när vi talar om den heliga ande? Eller på juldagen eller liknande?
Ja, en mycket fin fråga. Alltså, när vi firar pingst så läser vi i våra kyrkor alltid apostlagärningarna. Två. Och det är alltså en beskrivning av hur den helige ande utgjuts på pingstdagen och sen följer Petrus pingstpredikan. Och nu, det står här i folkbibeln uttryckligen Petrus pingstpredikan. Men var talar han om den helige ande? i denna predikan. Egentligen, i viss mån kunde vi säga, ja, nästan ingenstans. Han säger ingenting om den helige ande. Sen i slutet uppmanar han folket att ta emot dopet. Och då gäller löftet om den helige ande, att ni får löftet. Men nu är vi alltså inne i din frågeställning. Vad gjorde Petrus? Han har hållit den första pingstpredikan i kyrkans historia. Och det måste vara en förebild, ett mönster för oss. Och hur många gånger nämner han den helige ande? Det kan du räkna själv där hemma när du läser hans predikan. Men vi kan säga att Guds ande lyser med sin frånvaro. Eller har jag sagt fel? Därför att vad är den helige andes uppgift? Det är just att predika Kristus. Sätta korset i centrum. Och låta folket bli medvetna om sina synder. Petrus säger till åhörare att det var ni som har korsfäst Kristus. Ni stora syndare. Ni har korsfäst er egen Messias. Men det var just meningen. Gud ville på det här viset visa vem Jesus är. Den lidande Messias gestalten. Och det är just det som den helige ande vill visa. Så att på det viset alltså, jag skulle säga att om man vill predika bra på pingstdagen, så behöver vi inte göra en sådan statistisk undersökning att hur många gånger nämner nu Jakob den helige ande när du predikar i Immanuelskyrka, ja välkomnar alla åhörare dit. Men att poängen också där alltså att om vi gör en statistisk analys av Petrus första pingstpredikan så får han underkänt på det viset. Men vi alla förstår att Petrus predikan var i toppnivå och det kan nästan inte bli bättre än så. Och ändå nämns den helige ande inte så mycket eller inte direkt. Men jag tycker att det här är ganska avslöjande. Och det här vore mitt längre svar på din fina fråga.
En annan sak som vi kanske får tips om det redan nu. I påsktid så kommer vi ha uppståndelsen i centrum som tematik. Med följdfrågan, men varför? Och då är inte poängen det här att korset och uppståndelsen ställs emot varandra. Utan de står bredvid varandra. De hör till samma centrum. När vi talar om uppståndelsen i centrum så blir frågan, varför behövde han då dö? Han som nu lever, och på grund av att han lever så förstår vi att korset har den kraft som han själv ger den. Ett av mina favoritbibelord är Galaterbrevet kapitel 2, vers 20, där det står så här, nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Det vill säga han lever och han lever i mig. Det blir både en sån djup uppmuntran. Han, den levande Herren, lever i mig. Det finns något i min dödliga kropp som kan dö vilken sekund som helst.
Ja, visst.
Som lever i mig, som är mer levande än något annat. Och det liv jag nu lever i min dödliga kropp, står det. Det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Så att han som lever, den uppståndne Herren, han är den som har älskat mig och utgivit sig själv. Det är ju korsspråk där. Han har utgivit sig, ja. Offrat sig. Och så kommer slutligen också den sista. Jag förkastar inte Guds nåd. Okej, det här är insatt i ett längre sammanhang här i kapitel 2. Men om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött. Förgäves. Det vill säga, det slutar ändå med hans död. Den är inte förgäves. Den ger Guds nåd. Och må jag inte förkasta den. För det finns också en kötslig benägenhet hos mig att arbeta bort Guds nåd i mitt eget liv.
Ja.
Börja i nåden och sluta i köttet. Men jag förkastar inte Guds nåd. den har Kristus förvärvat på korset. Och han som var död, han lever. Och han lever nu i mig, i detta nya liv. Och korset avslöjar vilken djup, djup kärlek som han har till oss alla.
Just det. Ja, det är alltså en viktig sak. Och vi har en lekmannapredikant här i Finland som någon gång frågade i sitt tal att vad är det som finns i himmelen, det som vi har gjort, när det berättas att Gud skapar en ny jord och nya himlar och det är liksom Guds verk. Men vad finns där som vi har gjort? Och sen han sa det att det är Kristi fem sår. Det är det enda som finns där i himmelen, det som vi har gjort. Och på det viset alltså också Jesus har predikat så att korset, hans sår och blod står i centrum när han mötte lärjungarna. Och kom ihåg att alla de har varit fegissar, sprungit bort från honom och förnekat honom och så vidare och så vidare. Men Jesus möter dem och sen visar han sina sår. Och det var det första som han gjorde. Och han kunde ha kunnat berätta intressanta berättelser om dödsriket och helvetets plågor och sådana intressanta goda stories. Men det gör han inte alls, utan han predikar så att korset står i centrum och det är just det som orsaken till att varför han kom till oss. Så att det är något viktigt.
Ja. Vi börjar närma oss slutet på det här samtalet. Ett långt och djuplodande samtal om korset och predikan och hur korset kan få vara centrum och hur det kan få återfå sin plats där det hör hemma, utan att det behöver utesluta livets alla olika sidor, utan tvärtom, korset ger sina ljusstrålar ända ut i de minsta lilla beståndsdelar av livets alla sidor. Så det är inte, korset blir inte på det viset att det exkluderar stort och smått i livet, utan det ger ljus åt stort och smått i livet. Och stöd och hjälp för vardagen och alltihop. Är det något som du vill säga innan vi sätter punkt för det här samtalet, Timo?
På något sätt alltså skulle jag nu själv efterfölja mitt eget råd och ta upp en lagaspekt för att få fram Kristi kors i centrum. Och det är kanske denna lagaspekt att när vi tänker på vår situation inför Gud, så ofta brukar vi tala om att vi ska vara snälla mot varandra. Och det är alltså en sån humanistisk syn och alltså horisontala perspektiv och de interna mensurelationer och vad annat. Men sådana saker. Och sen om vi alltså läser Bibeln, så är naturligtvis allt det där mycket viktigt. Men jag skulle på något sätt ändå alltså betona att det som sen är det värsta som vi gör mot vår Gud, det är inte det här att vi säger fula ord, eller att vi inte vill att Skatteverket beskattar alla våra inkomster. Utan när vi till exempel läser Amos bok, så här i kapitel 5 skriver Amos att jag, nämligen Gud, Jag hatar era fester. Jag föraktar dem. Jag tål inte era högtider. Ty om ni än offrar åt mig, både brännoffer och matoffer, finner jag ingen glädje i dem. Era gemenskapsoffer av götta kalvar vill jag inte se. Tag bort ifrån mig dina sångers buller. Ditt strängaspel vill jag inte höra. Och sen kommer dessa horisontala perspektiv. Låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständig rinnande ström. Men alltså denna långa lagpredikan som Amos håller utgår ifrån lagens första tal, alltså från dessa tre första bud som angår mitt förhållande till Gud. Och jag tycker att det kan vara viktigt att förstå nu för tiden att korset står i centrum därför att vi svenskar, vi som lever här i Finland, vi har dyrkat andra gudar. Istället för den levande guden har vi dyrkat mer pengar, vår eget eko, ego. Och vi har missbrukat hans namn med svärdomar och sen genom att predika fel saker i predikstolen och bryta mot Guds naturliga lag som ska gälla överallt i samhället. Och sen vi har inte bett våra matböner före maten, efter maten. Vi har inte tackat Gud för all den välgång som vi har haft i Sverige och i Finland. Och sen tredje budet visar att vi inte gillar gudstjänster, sådana apostoliska, gedigna gudstjänster. Vi läser inte Bibeln, vi struntar i det. Det finns mycket annat som intresserar oss mer. Allt det här är synd. Allt det här är något sånt som vi går förlorade. Det är alltså det här rena helvetet. Och då uppstår frågan att jag stackars människa, vad kan jag göra? Hur ska jag bli frälst? Och då märker vi ganska snabbt att genom en sådan här lagpredikan börjar korset bli centrum. Alltså, jag behöver verkligen Jesus, jag behöver Guds son, som har all makt, inte bara på jorden utan också i himmelen. Jag behöver honom som verkligen kan förlåta alla dessa synder, mina synder också, dessa synder mot lagens första tavla. Så att alltså Jesus vars ord gäller sen också i himmelen, därför att jag har syndat mot himmelen. Inte bara mot mina medmänniskor, jag har syndat mot himmelen. Och det var det som den förlorade sonen också sa. Att jag har syndat mot himmelen och inför dig, min far. Och det var det stora allvaret. Och då kommer Jesus och säger att jag har all makt på jorden och i himmelen. Jag kan förlåta dig. Och jag kan förbarma dig över dig. Och alla dina synder är förlåtna i mitt namn, och det är därför jag har dött för dig, och just därför korset står i centrum.